Halleluja. Och jag bara tackar dig Jesus. Tack att du mitt ibland oss här ikväll, Herre Jesus. Jag prisar dig. Tack för din ande som är verksam mitt ibland oss. Och tack för att du har lagt på mitt hjärta idag, Herre Jesus. Och tala om din församling och att vi ska vara dina lärjungar och göra lärjungar, Jesus. Jag bara tackar dig Jesus. Tack att du vill bara fylla oss med din kraft och din kärlek och din frid. Så att vi kan bara nå ut med ditt evangelium till människor runt omkring oss. Jag tackar dig far i Jesu Kristi namn. Amen. Och för några veckor sedan så talade jag om att vara en Jesu lärjunge. Och jag tänkte fortsätta lite om detta. Vårt uppdrag till att göra lärjungar. Men först lite om bön och annat. Som har ju bön här nere barnen. Och det här med bönen är väldigt viktigt för allting ska kunna ske. Liksom det ska bli en andutgjutelse ibland och så. Det är så här, vi deltar i några av det här i Sverige 7-14, den här bönerörelsen när vi ska be. Och vi, nu speciellt så ber vi varje dag från påsk fram till pingst. Och den uppmaningen att be ännu mera. Och det gör vi. Vi ber ju varje dag här som vi har hört innan. Och vi ska också be på lördag och så vidare. Men det här med att be, det är någonting som måste ätas ner i våra hjärtan. Och jag läste faktiskt lite av den här boken från Azusa Street om Frank Bettelman. Och jag bara ska citera bara några enkla rader där och vad som är viktigt det här. Och det är också skrämmande också att det finns de som inte är delaktiga i bönen. Det står så här. Det är en lite gammal svenska så ni får ursäkta mig att om det blir fel här. Det står så här. En del församlingar skola känna sig överraskade att Gud går förbi den. Herren brukar endast sådana som vilja helt överlåta sig till hans vilja. De måste ödmjuka sig inför honom innan en väckelse kan komma. De är då för belåtna med sig själva och har väl lite eller inte ett intresse i andras frälsning. Gud söker förmjuka sonarna genom att gå förbi den. Stora händelser förestår. Herren kommer att besöka den som helt överlämnar sig åt honom. Jag tyckte det var starka ord. Herren kommer att besöka den som helt överlämnar sig åt honom. Och det vet vi att det är så är det. Att överlämnas inte åt Herren så kommer han inte besöka oss. Han kommer inte fylla oss. Han kommer inte leda oss till den som behöver frälsning. Så det är underbart att vi får vara en del av detta och Gud talar till våra hjärtan, talar till mitt hjärta om att mer söka Herren och ödmjuka sig inför hans röst och lyssna in vad Herren säger till oss, vad Herren säger till sin församling. Så det här ska vi komma ihåg och vara gärna med och be ännu mera de här dagarna och uppmana att vi ska ha bönerna att kanske också mellan pingstafton till pingstdagen. Vi får se vad vi kan göra det, om vi ska ha bönerna att be. Vi kan i alla fall samlas och be på pingstafton. Och någon som orkar be natten så får vi göra det. Så att jag tror det är viktigt att vi ber där. Att Guds kraft kan skakas. Och man såg hur han, Bertelman, hur de bad mycket. Han bad jämt. Han fastade och bad hela tiden. Och det var mycket umbärna för honom. Han hade knappt mat till sina barn och sig själv då. Men han bad, de fastade i nöd. Liksom. Och det var inte bara en timme om dagen, två timmar. Det var både natt och dag han bad. Men det bröt igenom. Och jag tror det här det är något som vi också måste göra. Måste be mer för att se mer. Måste be mer för att Guds kraft ska verka ibland oss. Det finns en bibelvers som jag kretsar kring idag. Och jag tror att Pina kan lägga upp den på skärmen om det funkar. Och det är från Matteus 28, 18-20. Det står så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är vårt uppdrag. Det är vad Jesus har sagt till oss vi ska göra. Det här, det är vårt huvuduppdrag egentligen, att göra andra till lärjungar och befria människor från synd. Och Jesus, han kallar oss att fullfölja hans kallelse att göra lärjungar. Det är vårt uppdrag. Och det här, hur gör vi detta? Ja, min syn och åsikt att den rätta platsen för varje lärjungarträning, det är i församlingen. Det är i församlingen. Det är inte lämpligt att göra lärjungar utanför en församlingsgemenskap. Och det finns ju mycket idag av individualism och i vårt samhälle, som inte minst inom kyrkan. Det finns många starka hjältar och det finns många ministries. Vi vet att det finns mycket sånt som verkar ensamhet, och det finns många som vurmar för det här och inom den västerländska kyrkan då. För att kunna vinna nya lärjungar så behöver Jesus församlingen. Och när vi ser på detta ur ett nytestamentligt synsätt, så möts vi av uppmaningen att göra saker för varandra. Vi ska göra saker för varandra, så som älskar varandra. Vi ska be för varandra. Vi ska uppmuntra varandra och så vidare. Det går inte att lära människor att följa allt vad Jesus undervisat om människorna inte har någon att älska, någon att be för eller någon att uppmuntra. Det går inte att uppmuntra varandra ensam. Du kan inte uppmuntra någon om du sitter ensam. Det funkar ju inte. Det går inte heller att följa Jesus på egen hand. Vi kan inte säga att vi är Jesu efterföljare om vi bort ser från församlingen som han har skapat, som han har dött för och som han anförtrott missionsuppdraget åt. Det går inte. Och församlingen är heller inte någon förening eller byggnad eller någons åsikt. Församlingen, det handlar om död. Om död och liv. Det handlar församlingen om. Församlingen är Herrens sätt att nå världen. Det är genom församlingen han når världen. Och det är därför stor betydelse vad vi gör i den här församlingen. Många sätter likhetstecken mellan livet i församlingen och verksamheten. Verksamheten, vi har verksamhet, vi gör det och det och vi fixar saker och ting. Men det är inte verksamheten som bygger församlingen. Verksamheten är viktig och användbar, men det är ju en hjälp för församlingen att bygga livet och utföra missionskallelsen. Det är det som är det viktiga. Det går heller inte att likställa de här välbesökta evenemangen och gudstjänsterna med församlingens hälsotillstånd. Det går inte att göra det. Det är två skilda saker. Det går att ha många fina konserter och jippon och mycket lampor som blinkar. Men du kan inte likställa det med församlingens hälsotillstånd. Det är inte samma sak. Jesus, han är också angelägen på vilket sätt vi älskar varandra. Hur vi tar oss an det här missionsuppdraget. Församlingen består av en grupp friköpta människor som lever och tjänar på ett sätt som gör att liv och samhälle kan förändras. Det är det som gör att samhället kan förändras. Om vi tjänar tillsammans med Jesus, och det är din och min kontakt med människor som Herren har placerat i våra liv som betyder någonting. Så om vi inte har kontakt med andra trossyskon, tjänar och blir betjänade och utmanar och blir utmanade av andra, så lever vi inte som Jesus önskar. Vi lever inte som han vill. Och församlingen fungerar inte som Jesus hade tänkt den ska göra. Det måste vara ett samarbete mellan Jesus och församlingen, och församlingens lemmar måste vara ett samarbete för att det ska fungera. Ordet församling ska nämnas ungefär 114 gånger i Nya testamentet. Utav de här 114 gångerna så avser nästan ungefär 90 stycken gångtillfällen olika lokala grupper av troende som samlas för tillbedjan och utåtriktad mission. Det är ju det som håller församlingen tillsammans. Man samlas för bön och tillbedjan och man missionerar, man vinner andra människor. Och därför vill Jesus att varje efterföljare ska finnas med i ett sammanhang där det finns möjlighet att växa. Och där Herrens ande är närvarande. Och det är det som är viktigt. Vi ska vara i ett sammanhang där Guds ande är närvarande och har möjlighet att växa. Och är du inte med i sånt så be att Herren leder dig till sånt sammanhang där det finns möjlighet att växa och utvecklas och vinna andra människor. För det Herren vill med våra liv. Bibeln är en klar och tydlig definition som vad en troende ska göra. Och att han är en del av den lokala församlingen. Så många kristna försöker leva sina liv att inte engagera sig i den lokala församlingen. Så är det ju. Och på ett hängivet och personligt sätt. Vi ska vara hängivna och personliga när vi engagerar oss. Och vi ska ge allt för Herren. Och det kan ju finnas många olika anledningar till att det är på det här viset. Att förlita sig på sig själv och klara sig på egen hand. Jag kan själv, jag är bäst själv, jag klarar det här. Det kan vara en anledning att man tycker att man behöver inte andra. Och det är också viktigt, det finns också det som hoppar från en församling till den andra i sökan efter det perfekta sammanhanget. Och de rätta människorna. Och orsaken kan vara många även här också. Att det har hänt någonting som har sårat. Man har sårats av någonting i den här gemenskapen. Eller det har hänt någonting personligen som man liksom håller sig borta från någonting. Och det finns också en del som helt enkelt inte ser betydelsen av att vara aktiv i en församling. Det finns många sådana. Som ja, man slöar till, man sätter sig hemma och det blir ingenting av det. Liksom. Man använder tvn och allting annat. Och i de här tiderna som det inte är så mycket samlingar och man har webbsändningar så det är lätt att man inte engagerar sig så mycket. Och det här är en tanke för oss också att det gäller att vi är engagerade. Bibeln lägger en väldigt stor vikt på den lokala församlingen och i den lokala församlingen så är det viktigt att det finns andefyllda ledare som undervisar ifrån ordet och tar hand om de här själarna, tar hand om fåren. Fåren kommer oftast inte längre än ledarna gör. För fåren följer ju alltid den som leder fåren. Och finns det inte andefyllda ledare så vad tar det vägen då? Liksom? Det är inte så lätt. I Petrus första brev kan vi läsa. Det kommer inte upp här. Jag läste det här. Det är femte kapitlet, första och fjärde till fjärde versen. Nu uppmanar jag det äldste bland er. Jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidande. Och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras. Var heder för Guds jord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtros er utan var ett föredöme för jorden. När den högste heden sedan uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Och Herren har förenat oss med en lokal församling så vi inte ska komma på fall och komma bort från Kristus. Det är ju där vi ska liksom omsorg om varandra. Vi ser någon liksom stapplar och så då tar vi hand om den. Det är likadant som det här med det förlorade fåret. Den heden har sökt upp fåret och tills det kom in i follan igen. Det är viktigt att vi har församlingen som kan bevaka över oss och som kan hjälpa oss när vi kommer i svårigheter. I Paulus, eller inte Paulus, eller inte, det står Apostelgärningarna 2:42, står det så här: de höll fast, troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Det är också en styrka att hålla fast vid undervisningen, gemenskapen, bönemötena. Tänk när bönemötena blir de största samlingarna i vårt land, sen är det, när allting släpps. Bönemötena blir de största samlingarna. Människor kommer tillsammans och möter Herren. Människor blir helade, upprättade. Hebreerbrevet 10:24-25 står det: låt oss jakt på varandra och spara varandra till kärlek och goda gärningar, och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Vi behöver all uppmuntran i den här tiden. Dagen närmar sig, Jesus kommer snart tillbaka för att hämta sin brud, och vi behöver uppmuntra varandra och spara varandra så att vi når målet tillsammans. Men det här att göra lärjungar kan ibland ses som väldigt överväldigande och svårt för många. Och många har svårt att uttrycka sig. Vad ska jag säga när jag ska vittna för någon? Och hur ska jag förklara min tro på Jesus? Det kan vara svårt för många, men det finns säkert människor i din närhet som kämpar med synd och är tyngd av bördor. I sådana fall så är ju steget inte så långt borta och svåra, så man får börja hjälpa dem som är i närheten och stötta dem och så vidare. Och sen kan man också, de som säger att man inte vill lägga sig i andras människors problem, jag har nog mina egna. Det kan ju vara så. Jag jobbar med ett problem. Varför ska jag göra mitt liv svårare att befatta med andras skräp? Ja, men det är ganska enkelt egentligen. Vi är skapade och kallade till att göra detta. Vi är kallade att uppmuntra, utmana och hjälpa varandra. Det är vår kallelse. Och Herren leder oss till sådana människor som verkligen behöver vår hjälp. Vi behöver inte dyka på den ena efter den andra, utan Herren leder oss. Om vi går bedjande så leder han oss till att göra det. Det finns också de som vill vänta med att hjälpa andra tills de egna bekymren är borta och lösta. Men det kommer ju aldrig att ske. Och den här fällan, har många fastnat i. Eftersom att man inser inte att den egna helgelsen sker under tiden du betjänar andra. Det sker när du betjänar andra, så blir du själv hjälpt och helgad. Det kommer inte ske om du vill vänta med att hjälpa någon. Det händer inte. Så därför är det viktigt att vi tar tid med de personer som Herren leder oss till att hjälpa. Och så också, om vi försöker hitta snabba, enkla lösningar, så skapar jag ofta på den här ytan hos de här människorna vi möter. Vi når inte fram till det här problemets källa och kärna om man liksom inte går grundligt tillväga. Det går inte att be en enkel bön och en klapp på axeln och Gud besinner dig och kanske ge den här personen en jättebra bok som har hjälpt mig och kanske hjälpt många andra och tror att allting blir bra. Det funkar inte. Kanske funkar för någon, men för de flesta funkar det inte. Vi behöver förmodligen hjälpa en sån här person under en längre tid till dess att den här personen blir verkligen fri och löst. Vi vet ju att människor i Sverige idag, de är fyllda av sorger, tunga problem och sjukdomar. Man är bundna av onda andar och besättelser. Det finns relationsproblem och det finns familjeproblem. Och allt det här, det finns i Sverige idag. Vi trodde bara att besättelse fanns ute i buschen, ute i Afrika någonstans, ute i Indien eller någonstans. Men det finns ju här också. När människor kommer liksom, så har de varit inne i massa trams och yoga och spiritism och frimureri och allt sånt här. De är bundna. De har väl lösas i Jesu namn. Det går heller inte att lösa människans problem, hålla personen borta från problemet. Den här personen vi bad för innan som var besatt, det går inte att lösa den med att binda den här personen, med att sätta munkavle på och binda händerna bakom ryggen. Det går inte. Fokus måste ju läggas på grundproblemet. Vad är problemet? Problemet är ju någon form av besättelse, någon andemakt som binder. Och helande och förlåtelse måste därför till i nästan alla flesta situationer. Nästan allt måste till i helande och förlåtelse. Men hur kan vi då förändra en människas hjärta? Hur kan jag förändra en människas hjärta? Ja, jag kan inte, det är helt omöjligt. Jag kan inte förändra en människas hjärta. Vi kanske kan tygla en människas vredesutbrott, som jag sa innan, med att binda den och sätta munkorn på den, det går. Men det löser ju inte problemet. Vi kan inte förändra personens hjärta. Det är hjärtat som behöver bli förändrat i våra liv. Och det här som det Jesu försoningsplan träder in. Amen. Evangeliet handlar inte bara om att bli rädda från synden och bara be en bön. Guds definition av frälsning och förvandlat liv. I Kristus är det som det står i, vi kan läsa i Hesekiel, står det 36, 27, 26 och 27. Jag ska ge ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Ja, att frälst, det handlar ju inte då bara om att be en bön och sedan leva vidare som inget har hänt. Det funkar inte så. När Jesus trädde in i vårt liv så ska ske en förvandling. Det ska ske inifrån och ut. Vårt hjärta ska bli förvandlat inifrån. Vi förvandlas genom Jesu liv och hans död och hans uppståndelse och blir nya skapelser i Jesus Kristus. Och grundproblemet, det ligger ju i den mänskliga naturen. Så när Jesus flyttar in i våra hjärtan och placerar sin ande där inom oss, så förändras våra liv från insidan. Amen. Livet förändras från insidan. Vi behöver därför komma ihåg varifrån vår kraft kommer när vi möter sargade och sårade människor som Herren leder oss till. Det handlar inte bara om de fysiska ständigheterna som kan korrigeras genom hårt arbete och träning. Det går inte. Det handlar om andliga omständigheter som påverkar oss på ett mycket djupare plan än man kan ana. Men det är så fantastiskt att den heliga ande, han har gett oss allt som vi behöver för att kunna fullfölja kallelsen, för att göra nya lärjungar. Den heliga andes kraft, det är den som förvandlar människors hjärtan och liv. Jesus säger i Johannes 6 och 63, det är anden som ger liv, köttet hjälper inte. Det ord som jag har talat till er, det är ande och liv. Det finns kraft när vi ber om förvandlade hjärtan. Vi kan inte ta bort lust och begär från en annan människas hjärta genom egna ansträngningar, men genom den heliga andes kraft i oss kan det ske. Så kan vi be loss människor. Vi kan inte be loss och göra annars. Genom Herrens kraft kan det ske. Genom evangeliet kan människor bli befriade från synd och slaveri. Evangeliet hjälper oss att dra upp synden med rötterna. Synden måste upp i rötterna i människornas liv. Paulus, han påminner oss om att samma Guds ande som uppväckte Jesus, den verkar i oss. Det står i Romarbrevet 8 och 11. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Herren vill att hans församling ska vara en kropp och inte ett kluster av massa enskilda individer. Vi ska vara en kropp. Och det finns så där att jag vill inte vara det, jag vill inte vara det. Men Herren har fogat samman sin kropp. Vi ska vara en kropp och inte ett kluster. Han utrustar oss till att förmedla sanning och förvandling till människor och omgivning. Det han utrustar oss för, och vi kan ha olika gåvor i våra liv. För att församling ska kunna fullfölja uppdragen och göra. Lärjungar behöver ansvaret inför varandra tas på större allvar, vi som syskon. Vi behöver bejaka befallningen att bära varandras bördor. Till och med när det är obehagligt och känns övermäktigt och tungt. Vi är kallade till att bistå och hjälpa andra människor som vill ha helande och förvandling i sina liv. Och vi vet ju att helandet kan bara ske genom den heliga andens kraft. Det är genom den heliga andens kraft som det kan ske förvandling. Och din uppgift och min uppgift i församlingen är alldeles för viktig för att överlåtas någon annan. Och i samma stund vi börjar tro att församlingen kan fungera om man sitter passiv och ser på. Och i det här ögonblicket man har den synen så har du också förlorat tron på Herrens försoningsplan. Vi kan inte göra så. Vi måste delta i arbetet med att bygga församlingen och bygga Herrens verk. Herren har placerat dig och mig med ett syfte att vi ska betjäna och vi ska tjäna tillsammans med trossyskon i vår omgivning. Det är Herrens syfte. Han har placerat oss där. Vi ska tjäna och bli betjänade. Och om det är så att du känner att det inte fungerar i det sammanhang du befinner i. Det är så trögt och det finns ingen som upplever som jag. Och ingen som tycker som här. Det är trögt och stilla. Så be då Herren att den heliga ande leder dig till rätt gemenskap. Där du kan fungera dina gåvor som Herren gett dig. Vi ska ju bruka våra gåvor. Så finns inte där. Så be om att Herren flyttar på dig då. Att du hittar han leder någon annanstans. Kanske lite utmanande, men jag tror faktiskt det är så. Vi ska inte sitta kvar i en bänk och trycka och tycka att det här, jag kommer ingenstans och de här vill inte följa med någonstans och det här funkar inte. Ja, då ska man ju inte vara där då, om man inte kan förändra det hela. Då blir man ju bara uttakad. Efesierbrevet 4, 15 och 16. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek på alla sätt växat upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med en kraft som är fördelad åt varje enskild del så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Och när vi ser bortom oss själva liksom och börjar bära varandras bördor, då inser vi också att det här är ju tidskrävande, jobbigt och ibland så kan man bli lite förvirrad. Men det är samtidigt nödvändigt att vi engagerar oss för varandra. Lärjungaskap, det handlar om att hjälpa andra att förändras i sina liv. Lärjungaskapet, det handlar om att hjälpa andra att förändras. Och det är så här, när vi hjälper andra att förändras i sina liv så kan vi stöta på också de problem och frestelser och lögner och det avguderi som utgör hindren i deras liv. Vi stöter på dem. Och det kommer inte vara enkelt, ska vi veta om. Vi behöver då också be om blodets beskydd av oss själva och över församlingen när vi går in i de här sakerna och ska hjälpa någon som är djupt bunden. Men vi vet också att Jesus, han vann en evig seger. Han vann en evig seger på Golgata över allt ont. Och det går ju till seger när vi följer honom. Och Herren bara vill vi ska vara trogna honom att göra lärjungar. Det är vår uppgift, göra lärjungar. Vad det kostar vill. Vi ska göra lärjungar. Vi ska få sanna efterföljare. Och församlingen är ju kallar att nu till hela världen, och den här försoningsplanen det kommer inte att fullbordas om vi nöjer oss med det som finns innan våra kyrkodörrar och kyrkans väggar. En sådan församling där nu är också osund och det är döende och kommer snart att dö ut, en sån församling som bara missionerar inom väggarna och inte går ut på gatorna. Man missionerar inte i Afrika, man missionerar inte någonstans, man går inte ut på stan och sjunger och delar ut traktater. Det funkar inte. Jesus, han var klar i sitt budskap med syftet här på jorden. Han säger i Lukas 10:19: Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Han uppsöker och frälsa det som var förlorat. Och så vår uppgift är inte att fokusera inåt. Vi lever ju mitt i en hotfullt och ond värld. Men vi ska liknas vid mer en fyr som lyser. En fyr som lyser är ett skyddsrum under jorden. Vi ska inte stötta in oss i ett skyddsrum och hålla oss borta. Vi är inte kallade att ta skydd undan problemen. Vi är kallade för att hjälpa andra att övervinna problemen. Det är vår kallelse. Herren vill att hans församling ska finnas i samhällets mitt för ljus, sin kärlek och sin frid, helande och hopp till de människor vi möter. Det är Herrens vilja med församlingen. Det finns de två främsta budorden. Det talar ju om att älska Gud och att älska sin nästa. Kärleken ligger till grund för lärjungaskapet Jesus, och det borde också motivera oss att gå ut till vår omvärld med evangeliet. Kärleken ligger till grund för allting. Och den största anledningen till att vi kan älska någon annan är att Gud, han älskar oss först. Vi förvandlas eftersom Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom en helig ande som han har gett oss. Det står i Romarbrevet 5:5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Och syftet då med Guds kärlek, det är att den ska vara drivande i vår kontakt med varandra. Det är på det sättet som världen kan se Jesus i oss. Har vi Guds kärlek kan världen se Jesus i dig och mig. Jesus säger så här i Johannes 13:34-35: Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så när vi möter människor så ska Jesus kärlek återspeglas i våra liv. Och det ska märkas genom den kärlek och frid som strömmar ut ifrån våra hjärtan. Så sättet på hur vi visar kärlek till människor vi möter ska signalera att vi tillhör Jesus. Det ska vara en signal att vi tillhör Jesus. Jag ska inte behöva klappa och säga det. Jag tillhör Jesus. Ja, men det ska ju synas på mig. Det är min längtan då. Och jag tror det är vår längtan att det ska synas på mig att jag tillhör Jesus. Att jag har frid i mitt hjärta. Så om uppdraget det här att göra lärjunga saknar kärlek, så har vi missat målet. Det står i 1 Korinthierbrevet 13:1: Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol. Världen ser om vi älskar dem verkligen, det är bara att vi pratar liksom. Det syns på oss om vi verkligen älskar och menar allvar när vi möter människor. Jag tror att det syns och människor känner det på sig. Så allt handlar om att göra lärjungar för oss. Guds försoningsplan, det är grunden för all lärjungarträning, Guds försoning. Guds försoningsplan är den fundamentala för Guds tankar för sitt folk och för världen. En lärjunge är helt enkelt en som Jesus följer Jesus. När vi tror att Jesus, den han säger sig att vara, och gör vad han befallt oss att göra, ja, då är vi Jesu lärjunge. När vi tror detta, tror jag det att han, att jag gör, att tror jag det och gör vad han har befallt mig att göra, då är jag en Jesu lärjunge. Och att göra, att vara en Jesu lärjunge, det handlar också om att berätta för andra, uppmana dem att följa honom, följa Jesus tillsammans med dig och mig. Att de ska följa Jesus tillsammans med oss. Så lärjungaskapet är ett livslångt skeende där vi allt mer formas att bli lik Jesus. Ju mer vi går med Jesus, ju mer blir vi lik honom. Vi vandrar med Jesus. Och det var en broder som illustrerade här för något år sedan hur Jesus kliver in i oss och blir ett med oss. Som han, att vi gick, att han klev in i våra liv och blev ett med Jesus. Och där tror jag är viktigt att vi blir ett med Jesus. Vi är ett med honom, att han kliver in i oss och Jesus kärlek, den visar sig i oss. Jesus sa också i sin missionsbefallning: döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem hålla allt som jag befallt er. Ja, det är mycket det. Vi ska lära dem hålla allt vad han har befallt oss. Och vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Ja, det är ju, det är inte så enkelt det här med dopet, men för mig är det ganska enkelt. Det står så här i Bibeln. Det borde vara enkelt för oss. För den som fattar beslutet att föra Jesus och blivit förvandlad genom den helige Ande, så är det första steget att göra, identifiera sig med Jesus och låta döpa sig till Kristus. Det är det första man ska göra. Och på samma sätt som Jesus, han blev begravd och sedan uppstod till liv, så blir också vi begravda i dopet och uppresta ur det här vattnet, dopkraven, som en bild på det nya livet som vi tar emot i Jesus. Dopet är också sättet på vilket en nyfrälste blir upptagen i Guds församling, där han eller hon blir medlem i den lokala församlingen. Vi har det som grundvärde i den här församlingen, att man ska vara bedöpt för att bli medlem i den här församlingen. Och jag tror att det är också bibliskt, och vi vill stå på ordet och göra även i det här saket då. Så det första steget, det är inte förhandlingsbart. Första steget, det är en Jesu befallning. Vi kan inte förhandla bort dopet. Det är en befallning. Det är Guds befallning till oss. Och det är väl ett privilegium att få bekänna sig till Jesus Kristus och hans folk genom dopet. Vi har en underbar nådefull frälsare som vi har nåd för att identifiera oss med när vi följer honom. Vi följer honom inte helt om vi inte följt honom i dopet och uppstått till nytt liv. Vi följer inte Jesus. Och det kanske är kontroversiellt för några som lyssnar, kanske inte här i kyrkan, men kanske ute på nätet. Men Bibeln säger detta, och det måste vi proklamera som en sanning. Frälsning är heller inte någon tågbiljett till himlen som vi kan stoppa i fickan och glömma bort sedan vi stiger på det här tåget. Frälsningen, det är ett äktenskap, som ett äktenskap. Vi ingår i en relation med Jesus och blir en del av hans familj som är församlingen. Det är församlingen som är familjen. Vi är delaktiga. Och livet med Jesus som en Jesu lärjunge, det är en process där vår förståelse för Jesu undervisning, den utvecklas. Vi lär oss omsätta de här undervisningen i praktiken, där vi lär oss av Guds ord och undervisningen, där vi lär oss omsätta i vårt dagliga liv, för att sedan lära andra människor i vår närhet och till andra folket över världen. Det är ett sätt vi lär oss på, och det vi lärt oss ska vi också lära andra att göra. Läs igen: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem hålla allt som har befallt er. Se jag med er alla dagar till tidens slut. Den här missionsbefallningen, den kan aldrig fullbordas genom mänskliga eller kraft eller en klok planering. Även om det här är nödvändiga ingränser för uppgiften för att nå människor. Vi behöver Guds kraft för att kunna sprida evangeliet till jordens yttersta hörn. Det behövs Guds kraft, det behöver Guds visdom, det behöver Guds ande. Och det är endast genom den heliga andes kraft som rebeller förvandlas till riktiga lärjungar. Och detta var anledningen till att Jesus säger till lärjungarna att vänta tills de blev uppfyllda med den heliga ande. De skulle vänta i Jerusalem tills de blev beklädda med kraft. Ni vet, den heliga anden följer på pingstdagen över de församlade 120 personer och vad det var där. Och alla blev uppfyllda med en helig ande. Och det är samma kraft. Amen. Det är samma kraft som är lika verksam idag. Som vill fylla och utrusta våra liv till att tjäna Herren. Den helige ande, han vill bara utrusta oss till att sprida det glada budskapet om vad Gud har gjort genom Jesus Kristus. Frågan som vi måste till oss var och en. Är du och jag villiga? Är vi villiga till att ta upp Jesu kors och följa honom dit den helige ande leder oss? Jag tror det är det, och det sjunger en sång, "Ostå tag ur min vilja. Jag vill följa dig Jesus." Det är en sång vi dör, när vi döper någon. Men alltså, Herren måste ta vår vilja. Vår vilja måste bli Jesu vilja. Och Jesus, han har ju lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Och det är den heliga ande som ger oss kraft att fullfölja det här uppdraget. Slutföra uppdraget. Jesus, han har lovat ge församlingen nycklar, auktoritet för att utföra sin uppgift. Och det tycker jag är underbart. Vi har nycklar och auktoritet. Jesus säger så här i Matteus 16, 18 och 19. Och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Amen. Det är vad Herren har lovat sin församling. Han har gett oss all makt att lösa, att binda. Och Herren, han har beslutat att genomföra sina syften på den här jorden genom sin församling. Han har ingen reservplan. Han har bara dig och mig. Han har sin församling att utföra sina syften. Att välsa världen. Och han vill nå andra människor genom dig och mig i sin församling. Han vill nå dem. Och han vill nå hela världen med frälsningens budskap. Och vi behöver rannsaka oss var och en. Tar jag missionsbefallningen på allvar? Tar du den på allvar? Tar vi den som församling på allvar? Och gör det Herren har kallat oss till. Vi är frälsta, vi är räddade för att vi ska rädda andra människor. Det är vår uppgift. Vi ska inte låsa in oss i någonstans, i något skyddsrum och ut och vinna andra människor. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och så gör jag med er alla dagar till tidens slut. Och det är vårt uppdrag. Och det får vi ta på oss var och en. Och vi får rannsaka oss. Jag får göra det. Jag kanske inte har gjort allt som jag skulle göra. Och det är ju så med oss alla. Men det gäller ju att från och med nu ska jag förändra mitt liv. Nu ska vi förändra vår kallelse. Nu ska vi ta nya tag. Nu ska vi följa Jesus. Nu ska vi göra vad Herren har sagt oss göra. Vi ska göra lärjungar. Och det är det som är viktigt, att människor får nå himlen. För snart så ljuder anskriet och Jesus kommer tillbaka för att hämta det som honom till. Och då är det för sent. Det är för sent, och då ska vi stå till fas för vad vi har inte gjort. Vi ska få dö för det vi har gjort. Men det vi inte har gjort ska vi stå till svars för. Så min uppmaning är att vi som församling och du som lyssnar som inte finns med i kyrkan här får följa Jesus och ta hans ord på allvar och bli en som gör lärjungar, som hjälper andra människor. För vi kan alla hjälpa någon som vi har kontakt med. Men det är också viktigt att vi ber om den här kraften som Herren ger oss. Och den helige ande måste fylla oss med den helige ande mer. Och att vi går in mer i bön för genombrott och väckelse. För det ska bryta igenom. Vi känner det att det bryter igenom. Herren, det rör på sig saker och ting. Men vi ska gå vidare ännu och kämpa trons kamp för människors frälsning. Och det är det vårt uppdraget är. Herre, jag tackar dig. Tack att du är med oss den här kvällen, Herre Jesus. Jag tackar dig för ditt ord som är levande och kraftigt och är tveäggat. Och jag tackar dig för en dom över hjärtats uppsåt och tankar. Hjälp oss att ta emot det ordet som du har talat i ditt ord, Herre Jesus. Jag tackar dig, Jesus. Jag prisar dig att vi får vara dina lärjungar. Vi får göra lärjungar och ta ditt ord på allvar och verkligen bära varandras bördor och lära oss att följa dig, Jesus. Jag prisar dig, Jesus. Och vi får vara uppmuntrade av andra. Vi får stödja varandra. Vi får vara varandra till tjänst, Herre. Jag tackar dig, Jesu namn, att du leder oss nu. Jag bara tackar dig för din heliga ande. Tack att du besignar var och en som har lyssnat här nu, Jesus. Och ta åt sig det här om att göra lärjunga, Jesus. Och att det är vår uppdrag, din befallning till oss. Jag bara tackar dig, Jesus, att du bara vill fullfölja det här i våra liv, Jesus, och vi fullföljer våra uppdrag att med missionsbefallningen. Jag bara tackar dig i Jesu Kristi namn. Ära dig, Jesus, för din nåd, din kraft och styrka över våra liv i Jesu namn. Amen, amen, halleluja. Tack Jesus, halleluja, tack Jesus.